Avancemang i Conference League efter 2-1 mot Anderlecht följdes upp med 1-1 mot Southampton, och imorgon väntar match mot Liverpool, och på måndag väntar möte med Bournemouth. Men vi börjar med söndagens match. Vad säger du, Peter?
Ja, förutom 1-1 resultatet så tycker jag att vi gör en av våra bättre matcher den här säsongen. Jag håller den i klass med vad vi spelade mot både Spurs och Chelsea. Och det blev inte mycket mer poäng där. Jag har varit kritisk mot Declan Rice, och jag tycker att hans, framförallt andra halvlek, var formidabel senast. Jag tycker att vi har fler som presterar. Skamacka gör ju i princip allt utom mål. Och ja, vi släpper in ett som vi kanske inte borde ha, som kanske inte borde ha tillåtits. Och ja, jag tycker vi är det klart bättre laget.
Ja, det var bara att hålla med. Det var ju verkligen ett fall framåt, och så var det ju så kul att se Rice på den här nivån och vilket mål han gjorde. Vad säger du, Ruffe?
Jag tyckte ju att de första 4-5 minuterna, för en gångs skull, så började vi riktigt, riktigt bra. Sen tappar vi ju som vanligt och låter oss av 15 ta initiativet och göra 1-0. Och det är precis som att vi måste släppa in ett mål för. Vi måste misslyckas lite innan vi kan börja spela bra. Och vi kan väl diskutera det där målet lite senare, men... Men sen tycker jag att vi redan i slutet på första halvlek börjar ta tag i det. Och andra halvlek tycker jag att vi är riktigt, riktigt bra. Sen hur mycket det beror på att vi är riktigt bra eller på att Southampton faktiskt är ett av de sämre lagen i ligan. Det skiter jag i, för jag tycker att vi spelar en bra fotboll och vi skapar ju målchanser. Vi har ju 10-12 hörnor. Det där kan vi också återkomma till. Och flera stycken som verkligen lyfter sig. Rice är för mig man of the match. Fabianski gör ju många viktiga räddningar, framförallt i första halvlek. Sen är ju Skamacka, som Peter säger, han är ju en jag tror vi har en riktig juvel där. Ska han utvecklas i den här takten, så får vi bara ha honom i 1-2 år. Sen kommer någon annan och knycka honom för stora pengar. Och det var väl därför PSG ville ha honom. Och Zuzek tycker jag gör också en riktigt, riktigt bra match. En av våra bästa spelare. Så totalt sett jättebra. Sen resultatet, ja, det är klart att vi hade velat vinna. Men vi ställer upp med en backlinje med tre stycken ytterbackar som innerbackar, för att vi inte har några friska innerbackar. Men totalt sett bra. Jag ser ju exakt vad Mois menar med Ben Ramas beslutsfattande. Ibland blir jag ju helt tokig på honom. Och sen var jag var så arg ett tag i första halvlek när Southampton hade tagit över, framförallt på Paquetá. Nu blev jag trött på honom. Och då var så arg så att jag visste inte vad jag skulle bli av. Och då det förstod han, för sen spelade han upp sig, och jag tyckte jag såg en spelare som jag inte har sett tidigare. Han, lite bättre passningar, han kom till avslutsläge några gånger, och han skulle behöva ett mål bara för att komma in i det. Ja, där har ni mitt.
Ja, för att hugga på något av det du sa där, och så precis det som du säger, om det beror på att vi möter ett dåligt lag eller att vi är bra, ja, det kan man tvista om naturligtvis, men vi kan bara slå de lag, eller vi kan bara möta det lag som står framför oss, och de tycker jag spelar, det här var en fotbollsmatch i min smak, det var en fotbollsmatch som jag vill se fotbollsmatcher, jag tyckte det var underhållning, och dessutom var vi bra då.
Jag håller med, det var en jättebra match. För det sa ju till och med kommentatorn, det här är en riktigt rolig match att titta på.
Ja, precis. Och vad det gäller Paquetá, jag är helt med på det. Han har en hel del steg han behöver ta. Han är trots allt vårt rekordförvärv, och som vi pratade om, eller som jag sa när vi pratade om nyförvärven och vilka som ska bli bäst, han måste bli bäst. Alltså det finns inte utrymme för att köpa ännu en rekordvärvning som misslyckas. Det går inte. Och jag tror att det finns där. Och han visade han visade då och då. Men han måste ju också hitta en mycket jämnare och högre grundnivå. Och gör han det så då har vi en riktig spelare där också.
Och sen är han ju lite grann som jag gnällde på honom i vilken match det nu var där han gjorde den här nedtagningen och allting annat. Alltså det är okej när han ska komma in i det här laget att inte hålla på och klacka och göra grejer, utan gör en enkel bredsida och slå fram bollen och se till att du kommer in i tempot både i tanken och i fötterna. Du behöver inte visa att du är teknisk, vi förstår det.
Precis, jag tänkte precis på den nedtagningen där han i första halvlek skulle ta ner den i eget straffområde. En ganska enkel nedtagning som man bara drar rätt ut över kortlinjen och ger hörna till dem.
Ja, och det var ett annat tillfälle också där han mycket enkelt hade kunnat slå en passning i sidled eller bakåt, men han väljer att klacka och så tar du på en av deras spelare direkt. Jag kommer inte ihåg om det gick ut i inkast eller de fick bollen, men det kändes som att det var lite bortslarvat.
Ja, i det fallet som jag tänker på så var det ju snarare så här att varför gjorde han inte den här svåra grejen? För den hade han säkert löst. Nej, men det finns så mycket fotbollsspelare. Men han måste naturligtvis plocka fram det. Å andra sidan, vad har vi spelat nu? 10 matcher, 8 matcher, 9 matcher. Något åt det hållet.
9-10, ja.
Ja, precis. Och jag menar, han, precis som alla andra spelare, måste ju ha en halv säsong åtminstone för att akklimatisera sig. Och han får ju åtminstone chanserna. Han spelar.
Och han hade en ny bra framspelning till Skamacka, där Skamacka skjuter med vänster och målvakten gör en bra räddning. Och
han hade en stolpen själv.
Mm. Precis, men det där Skamacka-skottet, det är typiskt en sån där, när han träffar bollen för bra, får han den lite för mycket på utsidan eller insidan så går den ju in istället.
Mm.
Mm. Mm. Ja, men som sagt, men vi ser ändå tendenser. Det är ju bra att han är liksom het på hugget. Det syns ändå att han försöker. Så att det kommer säkert lossna.
Mm. Det finns ju en fotbollsspelare där. Det är ju inget tvivel om den saken. Men han gör det lite svårt för sig. Och än så länge så är det väldigt likt, om man ska ta en helt annan spelare, men som Fornals var när han kom. Det syntes att det fanns en fotbollsspelare, men det går för långsamt både i huvudet och i bena, och det behöver up to speed. Här finns ju en helt annan topppotential, om man säger, en övre potential hos den här spelaren. Så jag tror nog att det fortfarande kommer att lösa sig. Men än så länge, naturligtvis, han har en del att jobba på.
Jag tror också det kommer att lösa sig. Men som sagt, jag tyckte att efter att jag hade skällt ut honom så...
Ja, det är bra, det är bra.
Ja, så gjorde jag det. Och jag hade ju sonen bredvid mig här. Men jag tror, vi har precis satt över i London och köpt en tröja med nummer 11 och packet här på ryggen. Men jag tror han tog personligt illa vid sig som jag skällde. Så han gick in på sitt rum ett tag.
Ja, så kan det faktiskt vara.
Ja.
Ja, kom ut med förnyade krafter sen då.
Precis.
Precis som sin namn är om andra ord.
Ja. Sen kan man väl säga det också, att vi som har hållit på West Ham ett antal år, vi vet ju om det här att möter vi ett dåligt lag som inte då vinner de mot oss. Har vi mött en kille som inte gjort mål på 22 omgångar, då gör han mål mot oss. Alltså sånt vet vi, och jag hade en mycket dålig känsla där jag kände att Southampton kommer att slå oss här. Och när de då gör 1-0 och jag tycker vi spelar så illa, de fortsätter att skapa målchanser. Då kände jag att, det var ju därför jag blev så arg också. Mm. Att kände jag att men det här, det är för förutsägbart att hålla på det här laget. Och jag hade satt upp som målsättning innan, vi får inte förlora denna matchen. Det får vi inte. Det hade varit för typiskt West Ham. Och där lyckas vi ju faktiskt att klara det så småningom. Men det är klart att jag hellre hade vunnit.
Ja, jo. Men visst är det så. Sen så var ju deras mål var ju ett riktigt skitmål. Om vi bortser från att det faktiskt var regelvidrigt. Alltså var oddsen för att han ska få iväg den, toppla iväg den där bollen. Perro har väl inte gjort mål på hela säsongen, han är väl vänsterback. Och så tar den på en av våra spelare och ställer en annars bra Fabianski. Det är ett riktigt jäkla skitmål att släppa in.
Ja, och vi ska ta det där målet då. För att, så, det som jag har förstått, om vi börjar med att domaren står i vägen.
Mm.
Det jag har förstått och läst och lyssnat till höger och vänster så är det att så länge domaren inte rör bollen så är det inget regelfel att han står i vägen. Sen så är det så rab och säger här blev det fel. Men det är inte så att han måste blåsa av för att han råkar stå i vägen.
Nej, det är väl inkastet som är den stora frågan. Ja, och... Är han ute på planen när han kastar det eller är han eller står han, alltså vad räknas som att vara på planen? Får han röra vid linjen eller måste han, eller räcker det med att han har en centimeter av hälen utanför planen bakåt? Han är ju uppenbart framför linjen med tårna och frambenen
och foten. Och det jag har trott, och nu är det verkligen som jag har trott, så är det att man inte får röra linjen. Du ska stå utanför banan. Men sen hörde jag idag på en annan podd där de diskuterade och sa, och nu är det inte jag som säger detta, så jag vill inte att ni hackar på mig. I'm only the messenger här. Men där diskuterade de att regeln säger att det är den första foten, den du sätter ner när du kastar, som är den viktiga. Men jag har ju hört att man ska ha bägge fötterna i marken. Så hur kan det vara bara den ena foten som är viktig och inte den andra? Så det där tror jag är fel. Men han har...
Men var det släpfoten som gick framåt? Jag ser ju framför mig att det är foten man sätter ner som står på.
Jag håller med dig. Men det är inte så att han touchar linjen. Han har ju halva foten inne på plan. Precis. Innanför linjen.
Det finns förmodligen många, många bättre domare än vad jag är.
Ja, men för mig är
det ryggmärgsreflex att han gör fel. Det är ryggmärgsreflexen i alla fall.
Jag håller med dig helt och hållet. Och dom precis bredvid.
Ja, han tittar inte på fötterna. Och det är ju inte sällan de dömer, för jag menar, då hade ju många fler inkast fått gå om även på den här nivån, det här med lyfta foten.
Ja, precis. Men jag håller med Jesper att jag var så fortfarande upptagen i hjärnan på att han domaren stod i vägen för Boen, så att det var ju nästan så att jag inte uppfattade att han sköt i mål där. Jag tänkte, fan gick du detta till alltså? För hade han skjutit den 7 meter över så hade ju ingen diskuterat den här situationen överhuvudtaget.
Nej, nej, nej. Och inte inkastet heller.
Nej, verkligen inte.
Nej, så att det...
Ja. Sen var ju Mois, gjorde reklam för Specsavers här rätt så igen. Angående en situation där Zuzek välts på ända och han vill ha motsvarande straff som då som fick mot Fulham. Och när den situationen hände så tänkte jag då som situation, men de kan ju inte blåsa för varenda sån här, för då kommer det ju vara 10 straffar varje match. Så jag hängde inte upp mig så mycket på den där och då. Vad kände ni?
Nej, under matchen lade jag knappt märke till det, för jag tänkte, men det där är en vanlig, sånt där blir det ju. Men sen när jag sätter den i efterhand, då tycker jag att vad fan, han sliter rätt ordentligt. Alltså jag förstår väl lite av frustrationen. Så att, Peter?
Ja, det är klart att det är frustrerande när man inte får dem med sig. Men det är ju så, de händer hela tiden. Jag var nöjd att vi fick den vi fick i matchen innan. Jag hade inte protesterat om vi hade fått den här också. Men det är svårt för de här killarna, de större killarna, att få med sig de här brottningsmatcherna. För att det går, jag nu vet inte, jag nu minns inte jag exakt vilken spelare det var i det andra laget. Men,
nej, inte jag heller.
Men ja, att vi fick med oss då sån situationen får kanske vara... Var nöjda med dem. Men det är klart att jag hade velat ta straff.
Men det är intressant. Jag har en annan liten spaning om just den situationen. Det är ju att Moisto var ju riktigt upprättad och säger det här med Specsavers. Att vardomaren borde gå till Specsavers. Men sen så tittade jag i morse på West Hams hemsida på extended highlights från den här matchen. Den situationen visas inte ens en gång. Så de tycker inte att det är någonting som är värt att ens visa.
Men Westhams Extended Highlights, är inte det tv-bolagets Extended Highlights?
Det är möjligt att,
och att det de bara ratar det. Alltså, ja, som en...
Ja, fast det låter ändå lite konstigt att de bara rakt av köper någon annans content och lägger ut det som sitt eget. Att de borde ju ändå...
Jag tänker att rättigheterna ger... Ja, vad vet jag.
Det är möjligt att det kan vara så som du säger. Absolut.
I alla fall kan vi väl säga att det var inte Mojs som klippte ihop.
Nej, det kan. Och så fall behöver han också gå till spex.
Han trodde att han fick med den.
Ja, precis. Va? Nej, men det låter som vi är eniga om att en annan gång i en annan match så hade kanske någon annan domare blå straff, men det var inte så att vi var överraskade över att det inte blev straff.
Nej. Så det är klart att vi vill alltid ha straff om någon gör något oschysst mot en Western-spelare i straffområdet.
De behöver inte ens vara varken i straffområdet eller...
Nej, precis.
Ja, bara det straff.
Ja, precis.
Ja.
Så att, nej, men så är det ju. Men det är en sån där situation som han kan fria eller fälla. Och sen så är det ju så många, det är ju, som ni var inne på, det är ju så många brottningsmatcher i varenda match. Så att var ska man dra gränsen liksom?
Ja, precis.
Sen det var extra nice, jag tror att det var just samma Perå som gjorde målet som var ibland där. Så det var rätt schysst om han först gjorde målet sen drog på sig en straff. Det känns ju lite karma.
Det hade varit kanske karma, ja. Precis.
Ja, det hade varit lite för mycket tillfälligheter.
Ja, nej, men så var det. Det blev i alla fall. Vi kom i alla fall in i matchen igen på allvar i andra halvlek.
Ja,
till och med i slutet på, jag skulle säga, sista kvarten av första halvlek också.
Absolut.
Efter deras mål ungefär så börjar vi, precis som Uffe var inne på, det krävs någonting för att väcka oss. Vi gjorde bra första fem och sen, eller tre, fyra, fem, någonting sånt där. Då kom vi ut så som jag brukar vilja att vi ska komma ut. Och sen så var det fram till deras mål som de tog över. Sen hade ju vi resten av matchen.
Precis.
I stora drag.
Ja. Sen om man då kommer tillbaka till de här hörnor då som vi hade. Jag ska inte ta den där enkla vägen och säga att en spelare som tjänar så här mycket pengar. Men om man säger en spelare på den här nivån som spelar på högsta europeiska nivån, är det så jävla svårt att slå en hörna så att den går över första man i muren? Det är möjligt att jag är naiv och ska ge mig ut själv och stå och slå hörnor. Men jag tycker det är för dåligt när närmare 50% hamnar där.
Alltså det är klart att för dig och mig, det har inte varit så himla enkelt. Man behöver naturligtvis ha en del kraft i de här bollarna. För stå ballonglyror in, det kan ju vem som helst göra och träffa straffpunkten eller ungefär. Men när det ska gå med lite skruv och lite fart och samtidigt ha precision, så blir det ju komplicerat naturligtvis. Men det här är ju, som du säger, proffs. De borde kunna träna på det här. Och vad fan, det är vi har samma hörnläggare idag som vi hade för 2 år sedan. För 2 år sedan var vi Premier Leagues bästa lag på fasta situationer. Och framförallt på hörner. Det är ju det sista nu från typ nyår eller något sånt där som inte det här har fungerat. Vad är det som har slutat fungera? Varför slår vi så mycket sämre hörner? Varför kommer vi inte åt bollarna när de väl går över och träffar dem? Jag menar, vi har fortfarande samma starka huvudspelare i mitten. Inte i den här matchen, var inte Zuma med, men jag har Zuma och Dawson, vi har Sosek, vi har... Men nu har vi Skamacka. Alltså vi har ju killar som borde kunna ställa till jävla mycket problem för försvaret. Men vi gör inga mål på hörna längre. Vad är det som har hänt där? Varför gör vi inte det längre?
Sen om jag breddar min analys lite, även om du drog ner den ännu mer till West Ham då, det är att jag satt och tittade på Liverpool City igår. Det var ju precis samma sak. När Manchester City pressade och skapade hörnor i slutet. De kunde inte få bollen över första man.
Det är väl det där med den här skruven och farten då.
Ja, och därför så föreslår
att det är komplicerat. Men vi hade ju spelare som gjorde det innan. Bowen och Creswell har ju slagit fantastiska hörner. Och Fonals också.
Ja. Och sen har du Ward-Prowse som inte missar en enda.
Ja, precis.
Ja, men det är inte unikum.
Det har jag funderat på också, om vi nu pratar fasta situationer, om vi går vidare från hörnorna, för jag gissar att ni inte har något svar på den retoriska frågan.
Då lägger jag min avhandling åt sidan här och tar det.
Nej, men jag tänker våra frisparkar och fasta situationer från det hållet. Ja, nu har vi haft någon i stolpen och någon i ribban och sådär, som har vi satt ju en också. Ben Rama satt ju faktiskt den här och sistens. Men om vi går tillbaks till honom som vi pratade om förut, Paquetá. Mm. Han är ju en superstjärna som inte, tänkt superstjärna, som inte verkar ha något förtroende i fasta situationer. Inte slår frisparkar, inte slår hörnor.
Han slog ju en nu, om det var mot Anderlecht eller när det var. Eller. Då slog han en, fast högt över. Ja, högt över.
Ja. För jag menar, det är ju en nackdel på en sån. Den här fransosen vi hade här om året, han var ju rätt duktig på det. Det är ju faktiskt en superkraft som gör en spelare väldigt mycket mer aptitlig. Alltså, och en sån spelare som kanske kan bli emellanåt lite lyx. Nu är det tur att han har ett att han gärna jobbar, som det verkar som, både defensivt och offensivt. Vilket är positivt då, eftersom man inte verkar vara en spelare som hjälper oss på de fasta situationerna.
Men vad det gäller Skamacka då, så vad jag har läst, för jag har inte snackat med Rice om detta ännu, men Rice har ju sagt att Skamacka har det bästa skott han har någonsin sett en fotbollsspelare ha. Och vi såg ju lite av det när han då drev upp här från 35 meter och sköt, även om det var strax utanför. Så att det är väl rätt att låta honom prova någon gång. Men det ska ju vara ett läge sådana som Zlatan brukade slå. För de var ju mer på kraften att han skulle skruva in dem alla Creswell eller Ben Rama. Men jag tror nog han kan få chansen vid något tillfälle.
Ja, men nu menade jag ju Paquetá då.
Det här, du menar Paquetá där? Ja, du sa Skamacka i början.
Okej. Det var fel i så fall. Det är Paquetá jag har
och,
hela...
Och då så har han inte tagit någon frispark. Det var Skamacka som tog en, som jag sa. Mm. Nej, Paquetá
menar jag. Vi har då en spelare som är en superstjärna i vardande, förhoppningsvis då. Men han gör inga... Han hjälper oss inte med fasta situationer. Det hade ju varit en sån sak som han borde... Fan, killen har ju känsla, han borde kunna slå en frispark också.
Då håller jag med dig helt och hållet nu när du säger jag har packat här och inte ska macka.
Ja, definitivt. Men å andra sidan finns det ingenting som säger att han inte kan utveckla de där fasta situationerna. Alltså han borde ju ha väldigt fina fötter, så att potentialen borde finnas där.
Men vad är han? 25? 26?
25, va? Men han slår ju vissa av de här, inte de som vi ska försöka få in på mål eller sätta i krysset, men han tar ju några av dem som är liksom 10-15 meter in på motståndarens planhalva. Och de gör han ju helt okej, men jag håller med er om att han borde ha känslan nog att kunna slå dem. Sen handlar det väl om samma som hörnorna, man ska ha rätt tillslag, det går inte att lyra in den i krysset och hinna målvakten dit, utan det måste vara lite fart i den också.
Ja, och det är klart, vi har haft Ben Rama, har haft en i ribban och en som han har satt, och Creswell har haft en i ribban än så länge, va?
Ja, det är något
till. Så att det är väl kanske så att han får vänta på sin chans, så kan det vara.
Ja, absolut.
Absolut.
Jag hoppas att Paquetá kan bidra med lite sånt framöver.
Men i en sån här match som den senaste, när vi har 14 hörnor, alltså vi har ju suttit tidigare och gnällt över att vi har slagit bort många på att göra kort hörnor. I en sån här match, så när vi slår bort varenda hörna, då kan jag tycka att det faktiskt inte hade varit helt fel att faktiskt pröva en kort hörna för att variera sig lite.
Men då hade jag blivit arg för dig.
Ja, man är aldrig nöjd, va?
Nej, det är som Bengt.
Ja, exakt.
Ja. Ja, nej. Men jag tänker att någon gång man ska testa en kort variant, så är det väl en sån här match när, ingen, när det ändå ingenting stämmer i det avseendet.
Samtidigt kan jag säga att ungefär som man under 122 år varje gång Mark Noble skulle slå en frisback som aldrig satte en frisback direkt i mål, så tänkte jag, men herregud, varför fortsätter de? Och jag kan ha väldigt svårt att erinna mig när Kurt Hörner har lyckats för West Ham. Så att jag, du har helt rätt i det du säger, fast jag hade nog ändå på allvar suckat lite när den kom.
Det som hade varit vitsen med det är väl att inte vara så förutsägbar, utan att man kanske hade fått locka ut en, satt någon grilla i huvudet på dem tills nästa hörna. Vi slog ju ändå 247 stycken.
Precis. Man,
utan att få till det.
Jo, precis. Har ni något mer att säga om SA15-matchen, eller ska vi nämna något om Anderlecht innan vi går vidare mot kommande uppgifter?
Nej, de frågor som finns väntar vi med till i slutet.
Mm.
Ja.
Precis. Ja. Ja, vi var inne och snudda på det. Ben Rama satte vid frisparken där, och sen så i övrigt var det rätt komfortabelt. Och så. Var det någonting ni reagerade över som ni tyckte stack ut?
Det jag reagerade över mest var att jag för i vanliga fall när jag tittar på West Ham så är jag 100% koncentrerad. När det är Manchester City eller Liverpool Manchester City, Så har jag den på, jag tittar 5 minuter här, jag pillar med telefonen lite där, så tittar jag 5 minuter igen. Men när West Ham mötte Anderlecht, då märkte jag att jag var och drog i den där telefonen. Jag tyckte det var rätt ointressant, och jag vet inte om vi måste komma till knockout stages för att jag riktigt ska tända till i den här conference league. Jag tycker motståndarna vi möter faktiskt är för dåliga.
Mm.
Alltså vi är ju så vana här nu med att spela gruppspel i Europa, så det är klart att vi bara passerar rakt igenom. Det här är ju bara vad vi hela tiden förväntar oss varje år. Nej, men det, du är ju inne på någonting där, Uffe, att de här, vi ska bara städa av de här matcherna, och jag tittar lite pliktskyldigt på det. Det är mer intressant att se laguppställningen och vilka som ska vara med än att se själva matchen oftast.
Ja. Sen, och vi spelar,
jag tycker vi ställer av den.
Vi spelar med ett halvt B-lag och är ändå har vi vunnit 4 matcher av 4. Mm. Och jag tänkte ju så här, undrar hur jag tycker mot Southampton. Men då var jag tillbaka till vanligt, för då tyckte jag vi hade det bästa vi kunde sätta på benen på banan. Vi möter ett lag som även ett bottenlag i Premier League kan slå, och de flesta lagen på hemmaplan och så vidare. Men nej, jag var lite ointresserad av den här Anderlecht-matchen.
Samtidigt så är det ju så här vi måste spela i de här matcherna. Vi måste ha ett relativt B-lag, eller vad man nu ska kalla det, en andra uppställning i alla fall. Ja. Och vi behöver städa av dem utan att ta ut oss för mycket. För att vi ska hålla säsongen ut.
Precis.
Det är riktigt. Men jag håller med där också. Jag har svårt att skaka av mig känslan av att det är träningsmatcher. Det känns liksom lite ointressant. Det kommer förmodligen bli roligare sen med knockout. Men det är lite avtrubbat.
Sen är det klart, hade vi spelat då lite halvdant och vi hade fått med oss en 1-2 förlust, så hade vi suttit här och varit skitförbannade på det naturligtvis. För då, det hade ju varit inte acceptabelt.
Nej,
precis. Så är det också.
Och då hade vi förmodligen varit mer engagerade under matchen också.
Ja. Är det ju, även om det på pappret finns teoretiska möjligheter att Silkeborg vinner gruppen, så vet vi allihopa att West Ham kommer att vinna gruppen, för vi tar minst en poäng till i de 2 matcher som är kvar. Och det bästa är att vi avgör mot Silkeborg med ett hyfsat bra lag, och sen kan vi spela mycket ungdomar borta mot FSCB eller vad de heter.
Ja, FCSP. Ja, men precis. Det är väl perfekt i så fall. Så att då har vi ändå gjort, jobbet har vi gjort utan anmärkning. Så är det ju.
Och sen har vi inte en Europa-match förrän i mars i så fall. Och det är väl perfekt att kunna koncentrera oss på ligan och dra oss upp till tabellen.
Ja, verkligen. det, utan att gå händelserna i förväg, så det är det som är den stora målsättningen här.
Ja, då kan vi koncentrera oss på de andra kupperna och gå vidare där också.
Ja, exakt. Yes, men ska vi gå in och prata lite om morgondagens match mot ett Liverpool som, ja, alldeles som typiskt verkar vara på väg att hitta formen igen. Vad tror ni om matchen?
Perfekt läge att möta dem nu efter att de har blivit världsmästare igen och fått superhybris efter vinsten mot City.
Jag tänker exakt likadant, att nu är det bara West Ham som ska städas av, och de har ju haft fokus mentalt och en total fysisk prestation här i söndags kväll.
Så ja, ja, tre dagar efter. Det är bättre utgångsläge än vad vi haft på länge.
Ja, absolut. Och Jota blir skadad, de har en del andra skador, och Klopp lär väl få vara på bänken ändå, för de hinner inte behandla hans fall. Men nej, jag tror att det är väldigt lätt för dem att gå ner i kvalitet och i koncentration faktiskt.
Ja, det är precis det jag tänker också, att jag hoppas att det, naturligtvis det är ju ett bra lag, så är det ju, men ska vi möta dem, så deras form har inte varit bra den här säsongen, och en skitbra andra halvlek här nu mot City lappar inte ihop alla de problem som de har haft.
Nej, så att jag håller med helt och hållet. Det är naturligtvis inget löfte att vi vinner, men jag ser att vi har en liten möjlighet att träffa dem i ett läge där de egentligen inte vill spela en match. Mm.
Och vi måste naturligtvis ta oss an den här matchen som om vi tror på att vi ska vinna den. Det går inte att gå ut och med någon form av mentalitet att vi ska hålla nere siffrorna eller så där, som Moyes ibland haft en tendens att vilja göra mot de här större lagen. Men jag tycker att det känns som att det har blivit lite bättre här på under förra säsongen, och att man har lite högre nivå mot de större lagen.
Ja, vi får se. Jag tror nog han går ut med försiktighetsprincipen.
Det har han ju, men han måste våga släppa på mer än att bara stå still i sina positioner, för då kommer vi inte att ha en chans oavsett.
Nej, men vi har ju också haft bra matcher mot Liverpool på slutet. Det var ju minnesvärd match när vi slog dem med 3-2 förra, som var väl hemma för vissa, men det känns ju definitivt som att Liverpool är ett lag vi kan utmana.
Ja, vi har ju rört, och vi ledde väl med 2-0 här, och Fabianski släppte in det där mellan benen han skulle göra, och vi förlorade med 3-2. Jag tycker vi har rört dem de sista åren här, eller kunnat röra dem, inte varenda gång, men ett flertal gånger. Vi har också hemma den här när Milner var mer än en meter offside. Där kunde de haft VAR faktiskt. De har respekt för oss. Det är inget snack om det. Men jag tror att koncentrationen kommer att vara lite grann under 100%.
Ja, det jag är lite orolig för, det är att en viss Salah är på väg att hitta formen igen. Han har ju varit ganska iskall under säsongsinledningen, men nu avgjorde han mot City och gjorde hattrick mot Rangers i veckan. Ja. Så att det skulle vara tydligt att han hittar formen nu.
Ja, men han missat friläge också mot City.
Mm.
Och Rangers, när han kommer in, han sitter ju på bänken och så gör han hattrick på 6 minuter under de sista 10 minuterna när matchen redan är vunnit. De leder med 3-4-1 där, va? Så att, ja, det är klart han är en farlig pjäs, men han är inte på den nivån han var för 2-3 år sedan.
Nej, då var jag otäck.
Nej, precis. Du har ju helt rätt naturligtvis, Jesper. Det är ju så att vi möter ett lag som är fullt med läskiga spelare. Och som vi vet, i form med rätt fokus är... Ja, då slår vi dem inte. Men jag tror som sagt att här har vi chansen att göra något.
Och när vi ändå är inne på det, för det som oroar mig mer än Salah och Nunez och Firmino, som är väl de som kommer att spela, för både Diaz och Jota är skadad, det är faktiskt vår backlinje Och då skulle vi kunna svara på den frågan som vi faktiskt fick in. Angående hur ser det ut? Har vi hört något nytt?
Mm.
Och då är ju läget så här att såvida man inte mörkar, men information från idag är att Dawson och Zuma fortfarande inte är med.
Mm.
Zuma har ju då någon typ av influensa, man vet inte om det är covid eller inte. Och Dawson fick ju en skada i, vad det andra läst eller när det nu var. Mm. Aguard är ju denna veckan börjar han vara med på träningar med boll, så han ligger fortfarande före sitt schema, men imorgon är ju ingen chans att han spelar. Och Ogbonna satt på bänken senast för att han fortfarande inte är 100% fit för att starta en match mot bästa motstånd. Så att risken är att vi sitter med samma jokrar som vi satt med förra matchen. Och då tror jag ju det blir betydligt tuffare än om vi hade haft en ordinarie backlinje.
Det här blir det ju utan tvivel. Det är bara att... Det är Johnson som mittback, det är ju i all ära då, men han har ju inte riktigt rutinen.
Nej, och det ser man ju också. Så man ju även i Southampton-matchen att han löser oftast det defensiva arbetet, men han tillför ju inte offensivt. Jag tycker till och med Sofall tillför mer framåt än vad Johnson gör. Så att nej de är inte vana att möta de här spelarna, utan därmed så måste vi ju köra med en fembackslinje imorgon. Det är jag helt säker på att vi gör.
Mm. Ja, det finns ju inga alternativ. Men...
Nej, det är självmord att inte göra det.
Ja, definitivt.
Ja.
Ja, och det var ju ytterligare en
fråga. Alltså, ja, det stämmer. Det var om det också.
Ja, precis. Ja, men det kanske för oss in på en liten frågestund.
Ja, det tycker jag.
Ja. Ja, men då kan vi väl ta vidare vid Bengt som undrade om just backläget. Han nämner att Bengt Olsson sa, många säger att Bowen är på gång och det är han kanske, men saknar han inte speed och förmågan att göra sin gubbe, kanske är onödigt kritisk. Jag är ju aldrig nöjd, säger han med en blinkning.
Alltså Bowen är nog på gång. Han har ju gjort ett mål och eller två här på slutet, men det finns ju ganska många steg att ta, och jag hade ju inte varit ledsen om Corné hade varit frisk den här perioden, så att han hade kunnat utmana honom på riktigt, för att vi vet ju alla vilka spelare som finns i Bowen, men han behöver ju också få ut det, och ibland så behövs, ibland är lite vila en sinnekur för att komma i form.
Jag tycker formkurvan pekar uppåt jämfört med starten på säsongen, men jag skulle ändå vilja koncentrera mig lite mer på Bengt Olsson faktiskt, som är ju en av våra medlemmar med en oerhört negativ attityd och inte är nöjd med någonting, som han ändå har självinsikt själv och ta upp här, tycker jag. Men jag träffar ju honom här nu under resan i London, och jag tänkte att han måste bo i Fjällkinge, den här karen, och mycket riktigt, det var ju där han bodde också. Och det är ju en tråkig liten håla som man bara kör igenom, så det är inte så konstigt att han är för detta viset. Men i övrigt så förstår alla att det här var skoj, och jag säger ju detta bara för att jag tyckte Bengt var oerhört trevlig kille, som jag hemskt gärna ser fram emot att träffa så snart som möjligt igen.
Och framförallt väldigt positiv. Ja. Eller framförallt också väldigt positiv, ska jag säga.
Ja, absolut, absolut.
Ja, verkligen. Ja, definitivt.
Nu sitter Henrik Hultman och är rädd att jag ska ta upp honom också här.
Det blev han inte oroa sig för.
Ja, precis.
Ja, då har vi redan gjort det.
Ja. Nej, men jag
tror vi hade väldigt roligt.
Vad tycker du, Jesper?
Om Bowen?
Jag tycker att han är kanske så här långt på säsongen på ungefär... Utifrån sin, där vi vill ha honom, så har han kanske nått ungefär halvvägs. Alltså han är på väg, men han är ännu inte på den nivån där vi behöver honom.
Ja.
Så att det finns mer att ta ut, det finns potential.
Ja. Mm.
Ja, men precis. Men i början av säsongen var han ju direkt dålig i vissa matcher. Ja. Och det tycker jag inte att han är längre. Men han kan bättre än så här.
Japp.
Ja, så tycker jag.
Bra.
Yes, ska vi gå vidare?
Ja, tack.
Ja, då kan vi ta Pertti. Det var han som avslutade med att ha lite frågor om uppställning just där de fyra eller fem i försvaret. Men han har lite åsikter också. Och det är, inför senaste matchen hade Pertti tänkt skriva att Moyes verkar ha fått till något bra och att han faktiskt låtit det nya på speltid. Men i slutet av matchen mot Southampton visar han återigen hur konservativ eller tråkig han är i sina byten under pågående match. Och Pertti läste även en artikel om att han förstod att fansen buade när han för 71 gången bytte ut Scamacca mot Antonio istället för att låta dem få lite speltid tillsammans. Inte minst när vi borde gått för 3 poäng. Har du någon kommentar på det? Alltså, vi har ju pratat om det tidigare, men...
Jag håller med, Pertti. Jag tycker också att vi skulle ha... Fanns det verkligen läge att prova båda två. Och det hade jag är helt övertygad om att vi hade gjort det om vi inte hade satt 1-1 målet precis när vi gjorde det. Men jag tycker fortfarande att vi kunde ha satsat på att göra... satsat mer på att göra 2-1 mål. Och då genom att byta in Antonio på en av kanterna och ha båda två på planen samtidigt. För det var ju inte så att Scamacca inte var vårt största hot. Det var han ju hela tiden som han var på planen.
Jag tycker att vi kommer in på lite semantik där frågan är vad vi tycker att man borde göra eller vad man tror att vad som kommer att ske. Och jag har redan sagt, ja precis, och jag har redan sagt tidigare avsnitt att jag tycker att Scamacca borde kunna spela tillsammans med Antonio, men Antonio på en kant, inte två forward utan Antonio på en kant, helst höger faktiskt. Men när man ser att Antonio ska in, då tror jag ju att nu kommer Scamacca att bytas ut, för jag känner Moyes så väl. Så att jag är inte förvånad över att de inte får en sekund ihop, utan de alltid byter med varandra. Men jag tycker att det hade varit spännande att få se dem tillsammans.
Jag var helt säker på då också, när bytet väl kom, att nu är det ett rakt byte dem emellan. Men jag trodde faktiskt, när vi gick upp mot 60 eller vad det var innan och vi hade låg under med 0-1 och Antonio värmde upp, då trodde jag att han skulle satsa på att ha inne båda på planen samtidigt för att jaga målet. Men sen gick vi 1-1 målet och då fick vi ju aldrig ens prova den tesen.
Så du ville hellre att vi inte hade gjort mål?
Jag hade... nej.
Nej.
Däremot så hade jag ju absolut hellre sett att vi hade bytt in Areola och kört med 2 målvakter på slutet.
Ja. Och det tyckte du, men du trodde inte på det.
Nej, exakt.
Nej. Jag var lite orolig för en kontring där.
precis.
Nej, men precis. Det är exakt som du säger. För det är väl ingen som är förvånad över att den gode Moyes inte vågar testa. Men det hade ju, precis som Peter inne på, varit väldigt festligt att se. För det känns som att de skulle kunna linka upp väldigt bra med varandra.
Ja, men och i den här matchen där vi faktiskt låg så mycket på framfoten i andra halvlek och faktiskt hade så mycket spel och så mycket press på dem och vi jagade det där målet, så det finns liksom inga bättre, det är ju ett perfekt tillfälle att prova det. Men sen som sagt så gjorde vi målet och då förstod jag väl, eller jag tycker mig känna Moyes också så väl att jag insåg att nu blir det inte så.
Och då är ju frågan om du tycker att du känner mig så väl eller om du tror att du känner mig så väl.
Jag både tror och tycker.
Ja, det är bra.
Ja, nej, men Pertis poäng är, vad ska man säga, den är noterad så att säga, den är välgrundad. Man kan säga.
Ja, vi hade också velat se det.
Ja, exakt.
Sen hade det varit roligt att se honom skriva något positivt på Moyes.
Ja, det var synd inte det kom innan matchen. Där. Det är så du menar.
Jag tycker det hade varit roligt att se, men jag tror inte att det kommer.
Kanske kan ses som en liten utmaning till Bertie.
Ja.
Ja, Perti fortsätter i alla fall. Han skriver: jag hade missat att Sofal fick skit på nätet, vilket är för jäkligt. Han löpte bra, jobbade hårt som alltid, men inläggen funkar inte. Det är fakta, men inget som ska göra att han ska behöva ta bort sig på sociala medier. Och det är ju...
ja, håller med till 100%. Ja. Det kvittar till och med ifall du gör en usel match och gör två självmål och orsakar en straff, så ska du inte få personliga påhopp på sociala medier på det viset som Sofal fick, så han var tvungen att ta bort sitt inlägg och blocka uppemot minst 20-30 personer.
Ja, trist. Mycket trist.
Ja. Ja. Direkt uselt.
Ja, det är skam. Det är skam, det finns inget annat. Men alltså, jag förstår inte ens hur hjärncellerna fungerar på de här människorna. Alltså, ska det här vara supportrar liksom, som håller på att bete sig på det här sättet? Det är bedrövligt. Det är bara att förkasta det.
Ja, absolut.
Ja, inget mer att säga om det. Men utöver det då, Pertti avslutar med att fråga om uppställningen. Utöver fembackslinjen, är det något mer ni tänker? Och så undrar Pertti om Benrahma ska in från start.
Du lär han väl knappast göra om vi kör en fembackslinje, för då spelar Emerson på den platsen. Så att nej, Pertti, Benrahma inte in från start. Och det är vad jag tror.
Vad tycker du då?
Alltså, jag måste ju säga att jag är ju inte särskilt förtjust i Emerson. Jag trodde han var en bättre fotbollsspelare än han är. Jag är inte jättenöjd med vad han åstadkommer, varken framåt eller bakåt. Så att jag tycker nog att jag kör Benrahma från start.
Som vänster.
Ja. Ja, precis.
Med defensivt ansvar.
Det måste han ju ha att köra där, men det går ju också att säga att vi faller lite mer åt att vi har högersidan, som för Boen jobbar ju tillbaka betydligt mer än vad. Ja.
Eller menar du att han ska ligga längst fram så att han inte ska vara inblandad i
Nej, han måste hjälpa till i försvaret. Mm. Han är ju dessutom så snabb att hänga med Alexander Arnold om han spelar från start. Eller
vi gjorde ju ett experiment förra säsongen med Fornals som vänster wingback, ja, i några matcher. Han har väl, det är väl en större chans, risk, möjlighet att se honom som det igen än att Benrahma skulle komma in som femte vänsterback i en fembackslinje.
Ja, precis.
Men ja, den är inte så enkelt.
Nej, det är det inte. Men som sagt, jag är helt säker på att det är något som...
Ja, det gör han. Men Benrahma var en väldigt bra injektion han kom in mot Southampton.
Ja, men Benrahma har ju varit en av våra bättre spelare, åtminstone en av våra bättre kreativa spelare den här säsongen. Sen var han det under en period när vi var skitdåliga, så det hjälpte ju inte. Och det är svårt att säga hur bra han egentligen var. Men han är väl kanske den spelare som minst har förtjänat att sitta på bänken av de som började säsongen.
Ja, absolut.
Egentligen.
Men samtidigt ska han passa in i det spelsystem som vi då tänkt spela. Och det är därför jag säger att...
Och som fembackslinje, ja, som ytterback, det passar han kanske inte super.
Nej, utan därför kommer Emerson att spela. Så är det bra.
Ja. Nej, men jag håller med dig där. För jag tycker inte heller Emerson har imponerat. Han känns som en något bättre variant av Masuaku. Alltså, jag tycker mest han bara springer, men...
I jämförelse med Masuaku så är det ju stor skillnad, men det betyder ju inte att det är tillräckligt bra.
Vi hade ju en lyssnare som tyckte att Masuaku var världens sämsta spelare, så då måste Emerson åtminstone vara lite bättre där.
Ja, jag tycker inte Emerson är dålig, jag tycker bara inte att han riktigt lyfter.
Nej,
han är ungefär vad jag förväntade mig än så länge.
Och Masuaku kastade ett inkast i helgen till fel spelare i besikt så att det blev mål på det. Så att,
ja.
Det är helt för lite, Emerson.
Jo, det gör det. Alltså, han är bara där på något sätt. Men,
ja. Och knappt det.
Ja, knappt det, ja. Nej, exakt. Nej, vi går vidare. Ja. Micke Damstedt, varför hör man ingenting om Ashby? Är det ljumskadan som håller honom borta eller är han redan borta från West Ham? Vill verkligen inte förlora ännu en akademispelare.
Nej, och då har vi ju också där input från idag. Ja, det är skadan som håller honom borta. Men det är ju ingen hemlighet att han var ytterst, ytterst nära att gå till Newcastle i somras. Vi har erbjudit honom ett kontrakt som han inte vill skriva på. Och det känns som att han går och väntar på, trots att han är skadad, på att antingen bli såld i vinterfönstret eller lämna i sommar. För jag tror hans kontrakt går ut i sommar på fri transfer till Newcastle. Så vi har ett typiskt fall utav, vad hette han?
Hybris.
Perkins, Ngakia, allt vad de heter. Mm. Det kommer nog att sluta så, tyvärr. För jag gillar det här.
Ännu en ytterback som kommer att gå från en klubb där han får chansen och möjligheter till till en karriär i rutschkanan ner genom seriesystemet.
Ja, och jag håller med dig rent spelmässigt, och sen gör man ju fel som tittar på pengarna, att han vill ha ett kontrakt värt 15-20 000 i veckan i West Ham, och det får han inte, men det får han i Newcastle, men han kommer inte att få några chanser att spela, utan då blir han utlånad istället.
Ja, jag tror att det är den stora risken. Jag tror det kommer väl tillbaka och biter den i arslet, men stor risk att det blir som för Ngakia. Det är ju inte så att han har stabiliserat sig eller etablerat sig som ens en truppspelare.
Nej. Utan, men vi har ju sett vad han går för. Han är ju lovande och jag gillar honom och hade gärna sett honom kvar i klubben.
Ja. Definitivt. Och det är som också, som Micke är inne på, det är ju tråkigt när akademispelare försvinner.
Mm. Ja, det är det. Alltid.
Absolut. Men när de väl har försvunnit så gör det inte så mycket om man får skratta åt dem.
Nej, inte om de gör det.
Vi har ju ett ganska bra track record på släppta akademispelare. Alltså, det är ju inte många av dem som har försvunnit som faktiskt har gjort någon succé någon annanstans. Vi har ju han, den lille snubben i, var det Bournemouth eller vart var han var? Men det tog ju för han 10 år för honom att komma tillbaka till Premier League, så det går inte ens att räkna.
Seven Heinz. Seven Heinz, eller?
Och så tänkte jag på någon klälsare eller någon mer obskyr spelare. Men han var också där. Bournemouth var ju han.
Ja, just det.
Men det var inte honom jag tänkte på. Men,
men Stanislas är ju rätt svar ifrån Jesper. Var det inte honom du tänkte på?
Nej, det var inte honom jag tänkte på. McCann eller något sånt.
Grant McCann som gjorde självmål mot Blackburn när vi förlorade med 7-1 genom
att... Han försvann ju också och kom tillbaka sen 10 år senare typ.
Kommer ni ihåg det självmålet?
Ja.
Det var då han missade bollen med foten. Han försökte sparka undan mig och så tog det på stödjefoten in i mål.
Ja, det var trist.
Det var före din tid, Jesper.
Ja, jag kommer inte ihåg det.
Det är ju den typen av spelare som har gjort en karriär någonstans. Men jag menar, då tog det så lång tid för honom att göra den karriären att han hade ju aldrig exploderat i West Ham. Han hade ju inte varit kvar de 10 åren som krävdes, eller 7 år, eller vad det nu var som det tog för att komma tillbaka.
Det sämsta spelaren, eller säg så här, det bästa exemplet på när vi har släppt en spelare som sen blev någonting, och då pratar jag inte om spelare som har spelat med oss när de var 12, 13, 14 år som John Terry eller så här, utan en som faktiskt har gjort en A-kamp.
Då pratar vi 80-tal, eller hur?
Ja, då är vi tillbaka till Ray Hutton som sen gick till Liverpool och blev kultspelare där och spelade i irländska eller nordirländska landslaget i hur många år som helst.
Precis.
Ja, det är det bästa exemplet.
Och där kommer ju inte Ashby hamna.
Inte om han går till Newcastle. Han har större chans att bli någonting om han stannar i West Ham faktiskt.
Ja, det har han, för där kommer de att köpa en färdig spelare.
Ja, precis. Och de har redan en del bra spelare där också. Så att, ja.
Mm. Ja, det är tråkigt i alla fall.
Ja.
Ja, nästa fråga, det är Hans Herold. Han skriver: tycker att det börjar filmas och gnällas väldigt mycket. Till exempel Bowen senast när domaren stod i vägen. Tror någon fan med att han hunnit i kapp istället för att flaxa med armarna. Finns även andra som ska filma, typ Antonio Paquetá. Vad tror ni? En anpassning till dagens spel, frustration eller lite höga tankar om sig själva efter senaste säsongens framgångar?
Lite höga tankar om sig själva. Den här Bowens, han bara slutar spela när han blir av med bollen där. Det hände ju även på matchen som vi var och kollade på. När de gjorde sitt 1-0-mål så tappade han bollen mitt på motståndarnas planhalva. Det är ju det som är upprinnelsen till deras omställning där. Och där sätter han sig lätt och slår ut med armarna och vill ha en frispark som han aldrig ska ha. Spela tills domaren blåser, för fan. Bara gör det.
Ja, och det här gäller ju inte bara West Ham, det här gäller självklart ju varenda lag i Premier League. Och det här handlar någonstans om deras stjärnstatus och löner och divor och att inte vanliga människor får träffa dem längre, utan det är så stängt precis överallt, va? Så att de är popstars innan fotbollsspelare var popstars, förutom George Best. Idag är fotbollsspelare mer popstars än popstars är.
Ja. Och det är väl där vi hamnar, tyvärr.
Ja, han har en poäng, Harold. Sen är det Mois jobb att se till att de gör som Peter säger, att de spelar tills visslan blåser och inte hålla på och se sig som förfördelare och ligga och vifta med armarna.
Nej, precis. För jag tycker precis som Hans här att man ser det här lite för ofta, att vi tappar bollen och tycker att vi ska ha frisparken för väldigt, väldigt små saker. Det är ganska ofta som domar släpper vinkar på att spela på. Och de har ju sagt inför den här säsongen att de ska tillåta mer fysiskt spel och att man ska kunna... Vi har ju hävdat länge att fotboll är en kampsport och att man måste få allting är inte frispark, allting är inte straff bara för att man rör den andra. Och det måste ju spelarna inse. De måste ju haft någon form av genomgång inför säsongen på vad domarna har sagt att de ska döma på. Så det är bara att skärpa sig.
Absolut. Nej, det håller jag helt med om. Sen tycker inte jag att vi filmar så förskräckligt mycket. Men
däremot... Ja, men filma. Jag tycker inte att det är filmningar, men det är mer så här, sluta spela för att det stod en kille i vägen.
Absolut, ja. Det håller jag med om.
Nej, han står i vägen, han stod precis där.
Gå förbi honom.
Ja, precis, spring om honom.
Ja, nej, absolut.
Men det är ju som Bengt var inne på med Bowen kan ju inte springa om sin spelare nu längre, så det är därför.
Nej, precis.
Nej, men det är inte bara Bowen.
Nej, men det är klart också att det är lätt hänt att om man förlorar bollen så att det är lätt att skrika på frispark istället för att erkänna att man själv inte har gjort riktigt rätt.
Ja.
Det är ju lättare att skylla ifrån sig. Men det får man lägga av med.
Ja.
Så där, Hans har definitivt poäng. Då kommer vi fram till sista frågan. Det är från Leo Sköld. Hur vill ni att Mois ställer upp laget framåt?
Det var en väldigt öppen fråga.
Ja,
får du någon känsla av att han pratar spelare eller uppställning? Eller?
Och är det framåt som i de frontpositionerna eller är det framåt som ifrån och med nu och resten av oktober?
Jag tror, för att svara på alla de öppna frågorna som vi hade, så tror jag att Mois kommer ställa upp laget framåt så som han har gjort så här långt.
Och hur hade du velat?
Vad tycker jag? Nej, men jag har ju sagt, min stora förändring är att jag hade gärna testat Antonio. Och han petar inte Bowen, så att då får Antonio spela på vänsterkanten. Och det har han gjort för, men inte mot ett lag som Liverpool. Men när vi möter Bournemouth femma på måndag, hade jag gärna satt in Antonio och visat var skåpet ska stå mot det här sydkustlaget.
Fatta vilket kaos de skulle kunna skapa där i deras backlinje när Antonio kommer in ifrån vänsterkanten och Skamacka ligger och stångas i mitten och Bowen kommer med samma fart ifrån höger, från högersidan. Ja, det. Och Paqueta ligger och sprayar bollar fram och tillbaks.
Mm.
Det hade kunnat vara något.
Ja.
Mm, det skulle kunna ju huvudbry vilket försvar som helst.
Ja.
Leo går vidare. Hot take Fabianski i kupperna och Areola-ligan eller som nu?
Det sa du en gång till. Jag hörde inte.
Fabianski i kupperna och Areola-ligan eller som nu?
Alltså, just nu så kan vi inte peta Fabianski. Jag tyckte han var suverän mot SA15 och gör flera räddningar som han kanske inte ens hade blivit beskylld att göra något dåligt om han hade släppt in.
Men rent generellt så har vi väl sagt hela säsongen att vi, och egentligen även förra, att vi bara väntar på att Areola tar över i ligan. Men det kan vara så att det går hela den här säsongen också. Det ska vi inte vara förvånade över.
Nej, men jag håller med dig. Det har vi sagt, vi vill detta. Men just nu kommer han inte.
Nej.
Och det hade inte jag gjort heller efter senaste matchen.
Nej, precis så är det. Nej, däremot hade frågan ställts för eller ett par veckor sedan hade svaret kanske varit annorlunda.
Mm. Men jag säger det jag sagt flera gånger. Fabianski kommer inte bli petad. Han måste spela, säger du laget.
Mm. Jo, men exakt. Sen får vi föra oss tillbaka till det vi var tidigare på säsongen, men vi kan ta frågan igen. Tredje stället, hiss eller diss?
Diss för mitt håll.
Vilket är det som är tredje stället?
Det är det vita med orange och grejer.
Nej, diss, superdiss.
Ja, diss, det blir fan gräsligare för varje gång jag ser det.
Det är synd. Tänk på hur illa det kommer att vara i slutet på säsongen.
Ja, precis. Ja, men först när jag såg det och bara såg det, då trodde jag faktiskt att det var ett helt vitt match. Jag tänkte, fan, det här var snyggt. Mm. Och sen såg jag det där orange och tänkte, fy fan, så grisigt.
Men köpte du inte det när vi var i England?
Nej, nej.
Jag bara skojar med dig.
Ja, jag förstår det. Nej, jag har inte kommit så långt än att jag börjar köpa bortaställ, men det ska jag väl göra också.
Ja.
Än så länge bara hemma ställer jag samlar på.
Det har vi gjort, det svarta bortastället som vi hade för något år sedan. Den hade vi här hemma, kan jag berätta. Det tyckte jag var oerhört snyggt.
Ja, det var det. Och det var kolsvart.
Ja.
Mm. Lite guldigt.
Ja, men till skillnad från...
Ja, det guldiga var ju ännu tydligare när vi spelade i Europa League med det. Och då var det inte Betway heller med överallt. Så att det var bland det snyggaste jag sett.
Mm. Mm. Det är lite annat än de här krummelurerna vi har på. Dagens svarta.
Ja.
Mm. Och sista frågan. Om vi nu får namnrättigheter på London Stadium, vad skulle ni vilja se för namn på arenan?
Inte det här indiska bilmärket som var på gång, som hade 122 bokstäver i sig.
Jag tänker London Stadium.
Ja, West Ham Stadium kallar Martin Allen det för i en podd jag lyssnade på.
Skulle också funka.
Ja, han vägrar att kalla det för London Stadium. Han säger det öppet. Jag kommer att kalla det för West Ham Stadium. Men om vi pratar sponsornamn. Nej, alltså det är det så lätt att plocka någonting som man själv gillar och liksom börja tänka på Apple och det ena med det andra. Men nej, jag uttalar mig helst inte den frågan. Om det inte heter... Bryggmästarens stadion.
Men jag har det ju hellre namnet som London Stadium än som företagsnamn Stadium, naturligtvis.
Ja, sen är det 100%.
Att man säljer det. Men kunde det inte vara uppköpt av Dagenham Motors då, och så, så blir det Dagenham Motor Stadium.
Nej. Mm-hmm. Varför inte? Nej, men London Stadium tycker jag funkar.
Dr. Martens Stadium.
Ja,
jag
tror att du är orealistisk där, Peter, ifall du tror att Dagenham Motors eller Dr. Martens kommer att...
Det är klart jag inte tror.
Nej, jag vet det.
Det är klart jag inte tror, men jag är lite allergisk mot de här super... Vi har ju fortfarande inte, vi kommer ju heller inte att få hela, eller är det något nytt nu, eller? Men annars har det ju varit så att upp till 5 miljoner pund om året eller något sånt där, så går ju, tillfaller ju allting till arenaägaren, och sen så delar vi på överskottet ovanför det. Så det gäller ju att sälja in i helvete bra deal. Det konstiga är att vi inte redan, att de inte redan har sålt det.
Ja, men så är det, och jag vet inte om någonting har ändrats. Jag bara hörde också att, eller läst att det dök upp lite ännu mer nu här faktiskt. Mm, mm.
Ja, och det borde ju rimligtvis hända något.
Ja, precis.
Mm. Ja. Mm. Nej, annars är jag faktiskt nöjd med arenanamnet London Stadium, och skulle inte, och ja, West Ham Stadium skulle vara kanske möjligt ännu bättre, men jag har inget behov av att ändra. Och det är definitivt, precis som du säger Peter, mycket bättre med London Stadium än några jävla företagsnamn.
Ja, precis så är det.
Ja, det var frågorna. Mm. Har ni något att tillägga innan vi rundar av? Så här snart 24 timmar till avspark.
Nej, jag har inte någonting att lägga till just här och nu. Mer än att vi har en tipstävling på gång som... jag tycker att de som lyssnar ska ge sig in och tippa i.
100%. Den börjar på måndag. Deadline blir avspark mot Bournemouth. Och vara fram till VM. Så den ska ni definitivt vara med i. Det var 60 personer som var med i första matchtipset. Och det vore väl fantastiskt roligt om vi kan vara lika många den här gången också.
Ja, grymt.
Precis.
Så det ska ni verkligen kolla upp.
Ja.
Lite revansch. Behöver alla utom ettan ta ju. Så att det är 59 revanschlyssna med.
Ja.
Precis. Precis.
Precis. Och med lite Europa-matcher på schemat och sådana goda grejer. Så, och mycket hemmamatcher. Så det blir väldigt trevligt. Ja. Så kom ihåg det. Och sen så ser vi till att först och främst ta 3 poäng på Anfield imorgon. Det var länge sedan sist.
Ja, inte så länge sedan.
Nej, det var så länge innan som det var gången innan. Nej, precis.
Nej, det är helt riktigt.
Vi tog då. Fyra, eller något sånt var det gången innan dess. Och sen, när var det senast? Från 4-5 år sedan vi vann 3-0.
Var det 2015, va?
Ja, kan nog stämma. Det var lite. Ja, men då vann vi fel.
Och vad sa du att det var innan det? Var det
64 tror jag det var vi vann innan
precis,
dess.
Precis. Ja, det, är lite, det var lite lång tid där, faktiskt.
Ja.
Ja.
Ja, precis. Ja, men så nu är det dags igen då.
Ja, precis.
Ja. Ja, men ska vi säga så då?
Ja, det gör vi.
Ja, då gör vi det. Tack för idag. Tack till er som har lyssnat, och säger vi come on you Irons, we forever blown bubbles. Thunder med det, vi hörs igen. Hej då.
Tack. Hej då.
Hej då.